Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Välkomna till podcasten Håller den dig.
Nej men Martin, det kanske Erik som ska säga.
Ja, vi gör det.
Ja. Vi säger välkomna till filmpodden Håller den. Podden där vi tittar på en gammal film som vi kommer ihåg att vi gillar och utreder om den håller. Hur mår du Martin? Ja. Jag heter Erik Broström och I'm afraid to close my eyes and I'm afraid to open them when I look at you. Här har vi Fanny Agazzi.
It's the same log.
Ja. Här har vi Ola Aurell.
I'm sorry, bla bla.
I'm sorry, bla bla. Vad härligt. Vi har, ska jag köra den här rollen?
Jag tror du måste ta programledarrollen.
Vi har sett Blair Witch Project från 1999 med massa okända människor som ingen kommer ihåg och de har aldrig gjort någonting mer efter det här om inte jag är helt ute och cyklar.
Tjäna dem.
Det förtjänar dem.
Men vänta, här de redan... dog väl?
Ja, jag hoppas
ja,
de dog.
Precis. Ja. Vi kommer komma till det. Mytologin om den här filmen är minst lika eller mer intressant än själva filmen. Filmen handlar om tre ungdomar som ska göra en mockumentär om
en dokumentär va?
En dokumentär, men de tror väl inte riktigt på det. Jag tror inte att de tror att de ska möta en häxa. Utan de utreder myten om The Blair Witch.
Ja, men det är fortfarande en dokumentär.
Okej, de ska göra en dokumentär om myten Blair Witch.
Ja,
de ska göra en mockumentär. Det är inte Spinal Tap.
Det är en mockumentär. Alltså, filmen är en dokumentär.
Nu blir så många lager så att jag metar på eget håll här. Men de åker ut i skogen och går vilse och dör. Mm. Det är väl det som är kontentan av...
Behöver du inte säga...
För att ingen har sett den här filmen.
Nej, men det sägs ju i början också. Det är inte en, det är inte en spoiler.
Det är det första som händer.
Det är sant.
Ja,
det är sant.
Det är det första som händer. Men det är väl... Ja.
Jo, men det är sant. Och den är från...
1999. Ja. Mm. Som du har skrivit en bok om som påstår att det är det bästa... filmåret någonsin.
Mm. Jaha.
Och propagerar.
Kan det verkligen stämma?
Ja, det... Nej, inte i ditt fall, för att de inkluderar typ Matrix och sånt.
Ja, men vi är inte överens om att Matrix har åldrats väldigt
filmer.
Dåligt.
Jag släppte igenom den.
Jo, jag menar släppa igenom inte som att en av tidernas bästa film. Den är ju påfallande inte åldrats
ja,
bra.
Ja, herregud, det är inte Independence Day.
Och den här är också en film som inte heller har åldrats.
Men låt Martin prata ja. Nu.
Håller är ju en låg ribba för våran podd.
Alltså, det är sant.
Exakt.
Ja. Den ska bara hålla.
Den ska hålla och den behöver inte göra mer. Så vi kanske släpper igenom mycket 99. Men jag tror inte också typ
Ghost,
Fight Club 99.
Den kunde vi inte bjuda på.
Det är inte 98 som är vårt år. Det är lite därför jag känner också att inte fan ska någon komma och säga 99.
Nej,
till...
vi har flera år.
96.
Jag kan gå in på varför jag eller varför jag minns den alltså, som 99 film. För att just Fight Club kom 99 och jag såg den här. Jag var i Australien då.
Ja.
Och såg den här. Blair Witch och Fight Club nästan samma vecka på bio.
Mm.
Och ja, två olika upplevelser, tycker jag.
Ja, jag antar att du tyckte Fight Club var bättre.
Ja, den håller ju helt klart.
Mm.
Och jag ska förklara i så få ord som möjligt för att jag har tappat rösten och varför den här inte håller.
Ja, så vi vet redan vad du tycker.
Det var lite som en spoiler.
Det är lika bra att jag säger.
Erik spoiler.
Större spoiler än
att alla dör. Du som spoiler. Ja,
det är lika bra att jag säger det.
Ja, nej, men det är väl skönt så kan du chilla sen. Men vi kan återkomma till det. Ja. Men jag kan köra sist. Kommer du ihåg att när du såg den här första gången, Fanny?
Jag hyrde den faktiskt, så att jag var lite efter där. Men jag var inte helt säker på hur de Nu ska vi se, för jag var väl 14. Jag är inte säker på hur den var. Jag tror säkert att jag hade kunnat gå på bio och se den. Men jag hade någon sån här noja att jag ville inte att de skulle bara, den här filmen nu måste man se med vuxen. Alltså du vet.
Så
gjorde vi ju ändå ibland när vi jobbar på bio. Du har ju också jobbat på bio.
Ja, precis. Ja.
Och då gjorde man ju ändå så ibland. Jag brukade i och för sig släppa igenom. Men om typ en chef stod och kollade på en, var man ju tvungen att säga.
Ja, det var ju någon slags lag på det. Så man var tvungen. Ja. Men jag släppte, jag var aldrig maskinist. Jag var bara popcorn och
ja, men riva biljetter du.
Biljett. Ja, men jag sålde biljetterna, rev dem inte. Men det är en annan historia som är sjukt ointressant.
Nej, jag kan komma extra material. Men i alla fall. Nej, men så jag hyrde den och det var ju superhype. Förmodligen hade det varit en större hype nu, har jag förstått, om man hade varit äldre och bott i USA. Men det var ändå en hype, för det var ju något nytt. Någon ny typ av film. Alltså det var inte som att jag satt hemma och såg på Dogma annars. Utan jag hade ju inte riktigt sett någon som har filmat på det här viset. Och det känns äkta.
Ja, men vi fick väl lite av charmen av det som var den totala skärmen i USA. För där är det typ så här, här i Nextville så var det faktiskt någon som dog. Och vi har hittat det här bandet, för det var ju så det liksom, ja, det var ju så de marknadsförde.
Ja, men det var ju lyckat, och vi hade ju ändå bra internet tidigt, så vi kunde ju ändå gå in på den här sidan, Blair Witch. Det var ju en väldigt viral grej liksom. Så det, men jag minns också att jag var lite besviken när jag såg den första gången.
Ja, vad intressant. Ja. Ola då?
Jag är ju en besvikelse för den här podden, för jag har inte sett den här filmen.
Nej, vad roligt. Det var första gången nu.
Ja,
jag tycker det är bra.
Det hände då och då.
Färska ögon.
Jag minns ju när den kom däremot, så det var ju verkligen ett medvetet beslut att inte se den. För jag tyckte Ola som redan har börjat bli pretentiös här, tycker ju det här verkar vara dåligt. Ska jag verkligen se den? Fråga folk som har sett den. Är den verkligen bra? Och de, nej. Så det var ju ett väldigt så självmedvetet beslut att vägra se den här filmen. Och jag tycker jag fick vatten på min kvarn nu idag när jag såg den.
Ja, spännande.
Att, hade det inte varit för att jag var tvungen att se den, så hade jag kunnat leva livet utan den.
Spännande.
Jag har två små följdfrågor på de här historierna vi har hört hittills.
Okej, kör.
Får jag ställa. Ola. Du
måste veta frågan innan du ställer.
Okej, okay, Martin. Australien. Hur länge var du där?
Vi bara reste igenom, kanske var det här 3-4 veckor eller någonting.
Jaha, jag trodde du bodde där. Okej. Okay.
Nej, vi säg 4 veckor då.
Jag var globetrotter.
Han brukar bo där han är.
Ja, men, nej, men alltså jag menar han åker. Ja, men
det var en sån då jag var ung och reste runt i några månader, och så var jag en månad i Australien.
Men sen bodde ju jag.
Ja, precis.
Ja. Okay.
Jag älskar ifall det är så att någon lyssnar för första gången och Martin just sa så här: jag var ung och jag åkte runt i Australien. Men de vet inte vilken ålder du har.
Det var 1922.
Jag såg 3 veckor.
Det var innan kriget.
Radion var på modet.
Okej, ja, slut. Erik, när såg du den här första gången?
Jag kommer inte ihåg när jag såg den första gången, men jag kommer ihåg att jag satt hemma hos min brorsas, jag har en storbror, hans kompis. Man ser upp till de som är äldre liksom. Så 99 var jag 18 och de var 24-25, så de var ju typ vuxna liksom, för mig. Och då var det han som berättade det här, Daniel heter han. Han var så här: det är en film som kommer nu och den är så obehaglig att folk spyr in i biografen.
Och jag bara, nej, vad han har förstått det.
Holy shit. Ja. Och sen har jag gått och trott att det var en myt. Men egentligen var det ju att folk blev sjösjuka, för att det var kameran och åkte så in i helvete. Så det var typ som att de... Men det är också smart... Hela det här är som en otrolig marketingkampanj där de bara typ så här: hur kan vi använda allting som händer om den här filmen till vår fördel? Bara, vi säger att de är döda på riktigt. Om någon spyr, då är det för att det är så otroligt läskigt.
Fast det är ju också ett bondfångeri. Alltså man kan ju vara sådär, man måste respektera bra reklam. Ja, eller när det bara lurar folk.
Nej, men det säger jag.
Nej, men vänta nu, det är ju all... PR, eller vadå?
Ja, men jo, men det är också som att sälja potensmedel som inte funkar. Alltså, det finns ju en gräns när man som, är det verkligen bra reklam eller är du bara ett as som lurar människor?
Ja, men jag säger inte att det är ros eller ris, men jag säger att det är effektivt.
Jo, absolut. Men jag menar, jag är inte med på det här liksom, fan vilka hjältar som lyckades med den kampanjen, utan de har ju bara tagit skit och lyckats.
Men jag tycker du är orättvis. Potensmedel funkar eller funkar inte, men det, en film, men, kan
det,
ändå
det,
vara...
Det jag tänkte på då, om man ska göra en rättvis jämförelse, det är sån här reabackar på film som fanns förut, och där ligger det så här en okänd actionfilm med någon cool cyborg på framsidan, och när du väl köper den, går hem och kollar, så är det liksom något som någon har spelat in med en VHS-kamera på bakgården, och någon har klätt ut sig till cyborg. Det är bara så här, det är bara skit, och det är ingen som har försökt göra någonting bra, men de får betalt för att kunna lägga den i en reaback, och det finns ju en sån industri.
Ja.
Och fanns ännu mer förut, och det är ju inte så där, vilket briljant, du har den här coola cyborgen på framsidan. Nej, du bara luras. Du bara lurar någon som kunde sett en bra film.
Ola, varför var du så ofta på Statoil och blev besviken när du var yngre? Det undrar jag. Sluta stå och bläddra i reabackarna på Statoil.
Nej, men det här är ju någonting jag mer hört talas om efteråt faktiskt. Jag kollar på såna YouTube-kanaler, de rotar i gamla
filmer. Vad heter de? Det finns ett filmbolag som gör bara skitfilmer som är typ, inte kopior av, men väldigt, väldigt hårt inspirerade av stora hits. De gör de här Shark versus...
Sharknado-rullar typ.
Precis, de gör skitmånga sådana filmer. Så mycket monsterfilmer och sådär. Och de är så fruktansvärt billiga och dåliga liksom. Asylum tror jag de heter. Asylum heter filmbolaget som gör dem där.
Men det är miljardindustri i sig. Men de står ju för... Jag tror att Sharknado är där vi hamnar i resan från Blair Witch. För att jag tror att vi kan vara överens om att visst, det fanns några filmer som liknade, jag tror Motorsågsmassaken är kanske den som på något sätt närmast liknar i den bemärkelsen att de hävdar att det är en sann historia i början. Det är ju väldigt få filmer som gör. Och att det är en resa av ungdomar som ges ut och ska göra någonting och så blir de dödade typ. Men det här är ju den första filmen där man verkligen använder det här greppet med den här handhållna kameran.
Found footage.
Found footage, mytologin, precis.
Ja, precis. Alltså hela grejen att så här, vi har hittat det här och nu klipper vi upp en film av det. Och det är för att öka liksom realismen i det.
Ja, men det här är mer någon sorts internetspökhistoria. Den genren, tänker jag. Creepypasta och allt, alla de där som kom sen. Det kom ju fler såna här. Slenderman var ju också en sån lång följetong på YouTube. Liksom. Och med found footage.
Men precis, och man blir trött
found
på
found
det
också. Found footage är inte nytt.
Nej, det är inte original. Alltså, det fanns ju skriven form långt innan. Det är ju en av de äldsta skrivformerna. Säkert att man fejkar en brevkonversation eller säga jag har hittat det här.
Ja, precis. Men det här är väl...
Ja, men i vår generations populärkultur får man väl ändå säga att det var relativt färskt.
Internet var ju nytt.
Men hur man använder det som så här, koncept. De gjorde en hel dokumentär också, eller hur?
Ja!
De gjorde en dokumentär som handlade om Blair Witch. Mm. De gjorde en sajt. De gjorde så här, satt upp lappar med så här, de här saknade, de här tre människorna hade försvunna. Så hela liksom, konceptet var ju... var ju väldigt effektivt.
Ja,
verkligen.
Jag skrev ner några grejer. Skit i det. Jag tycker det kan vara lite roligt med sån kampanjer och sånt.
Ja.
Men jag skrev ner lite. Det var ju för att de inte hade råd att marknadsföra den här filmen.
Det var ju skitbilligt.
De var ju filmstudenter.
Jag kan ju avslöja siffrorna medan du letar. Att, det är $60,000 och den spelade in 250 miljoner.
Så om man investerade typ $300 i den här, tänk dig avkastningen.
Den här hade alltså ett rekord i Guinness rekordbok för liksom vad den kostade och vad den drog in.
Var det inte så 10 000 gånger pengarna eller någonting i den här stil?
Jo, någonting sånt. Ja, precis. $1 spent for every $10,931 made.
Men jag kan tänka sig så här, efter också, alla vågor av filmer som har försökt göra samma grej.
Ja, men de har haft lite sådana, Paranormal Activity hade ju lite så här, uppsving på det också. Det födde ju någonting som var intressant tills det blev totalt ointressant.
Jo, men det är sant. Men det där är väl också, är det inte så skräckfilm har någon typ av lågbudget dragning generellt. Skitsamma. Jag tänkte bara berätta mer. De skapade alltså den här myten då för att de inte hade råd. Så byggde de hemsidan och skapade myten om de här ungdomarna. De fick de där ungdomarna att liksom skriva på papper att ni får inte synas i media eller någonting när den här filmen lanseras eller marknadsförs. Och så fick de också dem att skriva in på sin Wikipedia eller sin IMDb, för de är så här amatörskådisar, men de var de tvungna att skriva in att de var missing, presumed dead. Ja. Det är så himla roligt.
Och, ja, det är kanon. Ja. Det är briljant.
Ja, ja, det är ett bra sätt att promota.
Ja,
och sen så sålde de den här Curse of Blair Witch. Alltså, ja. De spelade in jättemycket och så använde de delar av det till att göra en sån här, ja men ni vet, TV4 på natten dokumentär som de lyckades sälja in till Sci-Fi Channel eller något sånt där.
Ja.
Och så... Ja, och sen så när de väl fick en plats i Sundance så bara typ tapetserade de Sundance med en sån här missing.
Men, ja, men jag tycker det var väldigt effektivt. Heather Donahue som spelar Heather. Det fanns andra rollnamn, men de valde att de propsade själva skådespelarna på att de skulle använda sina egna namn för att, och nu använder jag citationstecken, improvisationen skulle bli mer naturlig då. Jag kan återkomma till min pet peeve om det sen.
Ja, det är jag ju också nyfiken på. Jag har inte kollat upp hur det känns improviserat i den dåliga bemärkelsen att det är helt så här substanslöst och folk som bara
ja, alltså, jag hade så många jag satt och kollade igenom trivian och det är helt otroligt många stories och jag tänker inte ens titta igenom den för det är så många stories. Men typ, man kan säga så här. De lämnade 3 stycken i skogen. Mm. Och de visste inte vad som skulle hända förutom stolpar. Och så lämnade regissören och producenten meddelanden.
Ja.
Så att till exempel vad är det? Mike som är kvar till slutet och Josh som försvinner. Egentligen var det tvärtom. Josh trodde han skulle försvinna.
Ja.
Nej, tvärtom. Mike trodde han skulle försvinna. Och sen så fick Josh ett meddelande typ så här. Vänta tills de har sovit och efter 45 minuter så lämnar de. Och när de är i tältet och det är så här, så blir de rädda på riktigt för de har ingen aning om vad som ska hända. Och producenten och regissörerna går runt i natten och gör ljud. Alltså jag skulle skita på mig även om jag visste att de gjorde det.
Det är ju väldigt, den situationen på riktigt är ju läskig att vara ute i en mörk skog. Och man kan köpa att de spelar rädda, men frågan om man blir, att det funkar som skräckfilm bara att se någon som är rädd på riktigt. För det är det enda den har att visa upp som jag kan säga.
Alltså, styrkan som man kan man kan försvara den som skräckfilm för att man får se väldigt lite av det som man föreställer sig. Problemet är väl att jag inte riktigt föreställer mig någonting. Hajen så föreställer mig en haj. Mm. Blair Witch, jag vet inte riktigt vad det är.
Nej,
men det är så barn och jag sitter och tittar som vuxen och säger ja men då är väl jag safe då.
Mm. Alltså jag tycker those children.
Alltså det är ju lite så här, några av grejerna de berättar om Blair Witch är ju lite otäcka, men det är ju inget originellt med och det är inte heller som att en häxa i skogen är ett särskilt
alltså jag tycker häxorna var det tråkigaste som finns. Alltså häxor generellt. Hallå, varför skulle någon vara rädd för häxor? Nej. Alltså slutar det som vampyrer. Jag kommer aldrig bli rädd. Jag lovar. Och sen så såg jag Witch.
Det har inte jag sett.
Ni vet den typ brittiska som kom för bara några år sedan.
Nej.
Alltså det är det läskigaste jag har sett någonsin. Okej, det var ju inte en tråkig historia.
Ja, just det. Jo, men den är bra.
Ja.
Den är bra på massa andra.
Vad är Erik har inte sett?
Häxor kan vara läskiga alltså.
Ja, häxor kan vara läskiga. Men den är ju också ganska minimalistisk i sin men där är den mer, det är mer jätter och skit med. Men minns ni på en skala 1-5 liksom, ni som har sett den förut, hur rädda ni blev när ni såg den första gången?
Förlåt.
Oj, fan, lite reklam.
Säg det där igen för ni.
Nej, 1-5 skala, hur rädda blev ni när ni såg den här första gången?
-2.
Jag blev inte så rädd för att de hade byggt upp det för mycket. Så när det kommer till slutet så är jag typ så här, Varför står han och leker röda gröna lyktan stopp i hörnet?
Jag har många frågor om den här filmen, ja. Men vi kan ju ta den när vi ändå är där. Ja. Jag fattar inte vad som hände på slutet. Och jag ska säga också, jag kommer bara klaga på den här filmen, men jag såg den under skitdåliga omständigheter.
Ja. Myten om det är någon i början med de här intervjuerna som berättar att det som hon gjorde, den här häxan, det var att hon tog ner dem i källan 2 och 2. Ja. Och så tvingade hon den ena att stå och titta in i hörnet medan hon dödar den andra. Så det man ska få med sig när man kommer ner där i slutet, det är att hon kommer ner och ser honom i hörnet. Och att hennes skrik är att hon väl förmodligen inser att hon hinner aldrig reagera på det, men att någon är bakom henne och ska döda henne.
När säger de det här? För jag missade
det. I början.
Det. Oh, okay.
Alltså det är den enda läskiga grejen man ser på rutan. Mm. Det är den där tanten. Henne har de lyckats casta bra.
Ja, vad lustigt. För jag tänkte så här, ska man nästan tro att det är hon som är Blair Witch?
Alltså, det är otäcka kindben och knotor. Och...
För att om hon ändå ser ut så mycket som en häxa, och förlåt om man låter taskig mot hennes utseende. Men man kunde ju valt någon som inte ser ut som en häxa, som ska prata med en häxa, tänkte jag.
Ja, men de har gjort några sådana bra när de ska intervjua folk. Även den där fiskaren ser otäck ut. Ja. Alltså det är ändå bra. Och sen så har de valt en mamma som står med sitt barn som hela tiden vill att hon ska stänga munnen. För att hon vill inte att mamma ska prata om något läskigt.
Vilket bara var att barnet reagerade på att det var läskigt. Ja. Det går inte att regissera ett barn så.
Nej.
Men det är en av de bästa scenerna i filmen. När det är typ så här. And then she had him and she killed him. Och så bara,
ja,
och barnet reagerar så här traumatiskt mycket, så att man nästan är så här, oh shit, vad fan,
hon och häxan har en deal.
Ja, men någonting är liksom så här obehagligt med hela historien, att till och med ett barn som hon dödar ju barnhäxan, att barnen reagerar på det. Jag vet inte. Mm. Det är någonting som är ganska coolt med det, men det är bara en slump.
Tyckte folk, jag kan fatta att man gillar konceptet hela liksom, så det här är found footage, och man gör en hel liksom kampanj av det. Om en reklambyrå hade gjort det här, så hade de varit skitstolt och jag hade varit skitimponerad. Men var det någon som på riktigt var rädd när de såg den här filmen?
Jag tror inte det. Jag tror det fanns folk som ville vara rädda för att de ville vara en del av mytbildningen. Ja. Men jag vet ingen som har sagt efteråt att jävla var rädd jag blev när jag såg den filmen.
Nej, jag
tror folk glömde det också. De som såg på bio innan de visste vad det var de skulle se, tror jag blev skiträdda. Och jag tror att anledningen till att man ser den nu och tänker så här, jag tror folk var rädda och sett den nu när de har sett alla andra filmer och varit så här, nej, jag var nog inte så rädd. Men jag tror inte att det är en rädd, jag tror att de var det, men nu har de blivit så mättade med den här berättarformen. Jag förstår varför man kan bli rädd. Och det var ju många, alltså, vi är ju relativt något intelligenta människor. De flesta tror, en del tror att det här är sant, att det fortfarande är found footage, trots att de har dementerat det, trots att det finns en eftertext som dementerar det, och en del tror att det är fake, men baserat på en sann historia. Så att det är jättemånga av dem också, och då förstår jag att man blir rädd om man tror att det är på riktigt.
Man blir överlag rädd om man är 12 år och ser någonting också. True. Man vill väga in.
Naturligtvis.
Ja.
Men det är klart att, vadå, det var väl den enda anledningen till att man överhuvudtaget ville se den. Att det var den här, det kändes äkta.
Mm.
Och det var väl också därför man typ lät den vara lite, ja okej, jag blev kanske 2 av 5 rädd. För man såg ju ändå inget läskigt spöke. Man såg den där broilen eller vad fan det är. Och sen, man sitter ju ändå och förväntar sig ett jumpscare. Så man på något vis så lät man den här myten spela en ett spratt. Kanske, jag vet inte. Men
en grej som jag var lite så, kanske anledningen till att jag inte var så här rädd eller engagerad eller någonting, var att jag tyckte att de här tre rollinnehavarna är så jävla osympatiska och olikable, så att jag bara så här, fan, hoppas de dör liksom.
Jag kände också lite så, och de har också en ointressant relation, så de är inte ens särskilt intressanta i sin osympatiskhet. De är gapiga och lite självupptagna.
Här är jag en spaning. Jag undrar, om man ser den här filmen när man själv är äldre än dem, så tycker man att de är asjobbiga.
Nej, jag tror inte det.
Nej, jag tror att det är dålig film.
Däremot så vill jag referera till Nyckeln till frihet. Nej, men jag vill referera till Nyckeln till frihet, för vi hade en stor diskussion om huruvida att de mår så bra, de umgås, de är goda kompisar. Framförallt Fanny hade den spaningen.
Den här syjuntan i fängelset som var svenska titeln.
Och hävdade att det inte hände något hemskt i fängelset. Jag skulle säga att Nyckel till frihet var väldigt bra på att säga så här: det är hemskt, men kolla hur mycket de tycker om varandra. Jag tycker att de här karaktärerna beter sig precis så som jag tror man skulle bete sig om man var dem i en skog där de gick vilse och började upptäcka att det fanns en häxa. Mm. Problemet är att om vi inte har sympati för dem, för att de beter sig på ett osympatiskt sätt, vilket är så vi skulle bete oss, så skiter vi i dem. Så att egentligen så borde de ha gjort det mer overkligt för att vi skulle tycka det var mer tilltalande
för oss. Jag tror att det är allt det där stämmer, men jag tror också att det är dåligt skrivet, alternativt dåligt improviserat.
Skrivet?
Nej, men för det här kommer in. Det här är improviserat på det sättet som när man är... Jag antar att ni har gjort liknande grejer, men när man är tonåren, över tonåren, någon har en videokamera. Vi ska göra en film, vi går ut i skogen, men vi kan inte sätta oss ner och skriva manus, för den orken eller kapaciteten har vi inte.
Så
vi
går jag måste vara hemma till middagen.
Man går ut, vi ska göra en film, och sen så allting blir improviserat, men man kommer ju bara säga det som är handlingen. Det kommer aldrig lägga till någonting, vi kommer aldrig bygga upp våra intressanta karaktär, utan det blir bara nu har ni gått länge, så går ni och så pratar man: fan, nu har vi verkligen gått länge här. Vi har gått 15 timmar. Oj, vad länge vi har gått. Ja, man blir lite trött. Och allt, hela den här filmen är sån hela tiden liksom. Det är bara så här: jag är så rädd nu. Och de bara säger det mest självklara. Och så jättemycket, alldeles mycket dialog om sånt där som att: varför håller du på att filma nu? För att det är det första man tänker på eftersom de sitter med en kamera. Och då, eftersom man inte improviserar bra, så sitter man och tjatar den här kameran som är ganska... Men det tillför ingenting till deras relation. Att, håller du fortfarande på att filma? Det bara bryter liksom fjärde väggen.
Precis, de försöker belysa det för att förklara det. Och man är bara så här...
Men det behövs inte. Och det skadar mer än det ger. Och det är väldigt lite annat i det.
Det är lite som när de är så här: men var är kartan? Vet ni vad? Jag sparkade den i bäcken. Man bara... Det hade du inte behövt säga.
Nej.
Det var helt, helt jävla orimligt att du gjorde det.
Ja.
Det hade varit mer rimligt att en häxa tog kartan. För det finns en häxa.
Min kartan till Blåkullan.
Men det finns en häxa i det här universumet, påstår de. Varför skulle en av dem sparka kartan i bäcken för
men
att de var vilse?
Men jag trodde att han höll på att börja bli galen. Jag kommer inte ihåg den här filmen alls. Men han kanske har blivit galen. Det kanske är så det är... Och sen hittar de han i källan.
Det har varit intressant. Men
han blir väl nästan lite galen. De turas väl om att vara lite galna då och då.
We all go a little mad sometimes.
Ja.
Jag tror inte riktigt. Jag tror bara att det är som att det är inte skrivet och det är ganska... Ska jag dra upp min största pet peeve här?
Att det inte är impro, gissar jag.
Ja. Okay.
Men absolut.
We all saw it coming.
Nej, men förklara. Berätta varför det inte är det. För det är bara, de kommer, säger det.
Det här känns
men
som när
det
en kommunist ska förklara varför det inte var kommunism i någon av de kommunistiska länderna. Som så här. Men det var faktiskt inte. Det var så statskapitalism.
Jag såg till och bara så här: ska du åka och se fotboll i 4 dagar, Martin? Då tar vi Blair Witch så att ingen kan protestera när jag pratar impro i en timme. Min pet peeve är, och det är min pet peeve, och jag förstår att det är nördigt för mig, men när man kallar vad som helst improvisation så förstår jag att man gör det för att det handlar ju om att man inte vet vad man ska säga. Så man skulle kunna argumentera att det här är en impropodd, och när du äter middag med din familj så är det en impromiddag. Mitt problem är att...
Mina presentationer på jobbet brukar jag kalla för det.
Ja, men det och där kanske det borde vara mindre, men jag vet inte. Men min pet peeve är att de lyfter att det är impro. Och det är så fruktansvärt dåligt. För det första är det inte det. För mig är ju impro är ju ett sätt att skapa någonting tillsammans där man faktiskt försöker skapa kvalitet och inte bara är så här: jag får säga vad man vill. Men här har de bara varit så här: de har gett de här skådespelarna en plats i skogen. De ger dem notes och stolpar. De svälter dem. De sätter dem vilse på riktigt.
I hopp om,
ja, alltså de behandlade dem.
Var det typ Robinson?
Alltså typ.
En kall skog.
De gick för långt och då gav dem ett hotellrum så de fick vila upp sig. Men sen ut i skogen igen och försökte spela in en sekvens. Och det här är bara folk som på riktigt är irriterade på varandra. Och så är det typ så här: och vet ni vad? Allt är improviserat. Och då blir jag så här: men fuck you! Det här är bara skitdålig impro. Där folk bara skriker på varandra och inte är överens. Det kan vem som helst göra när som helst. Som du var inne på, det är en 12-årig lek. Och det tycker jag, den vinkeln är det som är mest, minst tilltalande.
Det är som att, det är som att vara riktigt irriterad och full och ställa sig ett gathörn och skrika på ut all sin frustration och kalla det för stand-up.
Exakt! Mm.
Men det finns ju den, alltså jag tror det finns ändå folk som gör detta bra. Det är ett annat sätt att använda impro. Ofta när man gör typ impro comedy så är det att man använder impro för att skapa oväntade grejer, för att dra iväg åt något håll och se var man hamnar liksom. Men sen finns det ju också den, ja. Jag kommer inte ihåg vad heter den, det är inte Mike Lee, var det någon annan, men det är någon sån av de här brittiska regissörerna som jobbar mycket med att låta skådespelaren improvisera.
Mike Nichols
och sen skriver han in manus i efterhand.
Nej, men du kan använda det som
så att impro kan ju vara ett sätt att inte skapa, hitta något oväntat och roligt, utan mer hitta något som är äkta liksom, hitta något som inte är så skrivet och så där man betonar närvaro, och det är väl den impron de är ute efter här. Det är en helt annan typ. Men det ska inte låta så skrivet, det ska inte vara så raffinerat, men det ska komma ur er liksom. Jag tycker bara inte att det gör, att det funkar.
Ja, fast jag fattar inte när det är bra. Alltså, jag kan fatta typ Spinal Tap.
Nej, jag är inte för det.
Nej, inte
heller. Har du sett Real Housewives?
Nej, men där, ja, precis. Men då har vi en annan förståelse av vad det
är. Då kanske har mer manus i och för sig.
Plus att där säljer de det verkligen som att det här är som en skådespelarinsats som inte ens var skådespeleri. Det är så det känns för mig. Att vi skickar ut de här ungdomarna i skogen. De visste inte vad de skulle göra eller säga. De hade stolpar och sen så blir de svältfödda och fryser. Och så får vi se deras genuina reaktioner mer eller mindre. Mm. That's it. Och då blir det bara som en bad rap för allting. För att du kan ju använda impro som du säger till att skapa en oväntad. Du kan använda det som skrivverktyg. Du kan använda det på ett hilarious sätt i Spinal Tap till exempel, i Anchorman. Mm. Men det här är inte en bra ambassadör för impro. Jag skulle säga att det här är inte impro, det är bara tortyr.
Nej, det känns mer dokusåpa som är lite slarvigt skriven.
Ja.
Och dessutom, man måste ju känna och göra folk bekväma. Det finns ju anledning till att de var på jävla Thailands ö i Robinson.
Mm.
Något gött ska de väl ändå ha. Det kan ju inte regna och så fryser de på riktigt. Då måste man ju komma med en filt för att det ska bli bra tv. Sluta!
Nej, men det är tydligt att det är mycket dialog som jag sa, upprepar det de gör. Men det är också sådana här som pratar om fel saker. De pratar om att skogar är små i USA jättemycket, vilket gör situationen mindre skrämmande. Istället för att prata om, jag har hört en annan berättelse om skogar. Eller göra någonting som gör det mer suggestivt.
Liksom. Ja, men de
påminna om att det bara är en liten skogsdunge. Ja, men det är okej, men det är också sådär, det är ett typexempel på någonting som man säger om man improviserar för att man inte tänker igenom vad manus skulle behöva. Jaha, det är vad man kanske skulle säga på riktigt.
Men
liksom,
jag tänker att det är jättemycket av, det tycker jag är en bra grej i samspelet mellan dem, att ganska snabbt så handlar det om att de ska försöka lugna varandra väldigt mycket. Ja. Alltså det blir, de har en liten rädsla för att falla över en kant där någon börjar bli rädd.
Mm.
För då kan de flippa allihopa när som helst. Och till och med den här stabila handbollstjejen som jag kallar henne. Det känns som att hon har varit ett lagledare för ett handbollslag eller någonting. Hon är så jävla stabil. Hon är fan hurtig. Vad som än händer. Till slutet. Det är henne, man vet ju vad man har henne. De andra två, de är lite, jag får inget grepp om dem.
Men, jag gillar inte någon av dem.
Jag gillar inte henne heller. Hon är jättejobbig. Men jag fattar vem hon är.
Ja. Men det är fel ingång i hela filmen. Att de är så här, vi ska göra en film. Nu går vi ut i skogen. Och man bara är så här, ja.
Men allt handlar om deras rädsla. Det handlar om, jag har hittat ett otäckt stenröse. Kolla vad rädd jag blir. Nu blir jag jätterädd, istället för att man bygger på publikens rädsla genom att göra det suggestivt.
Mm.
Det är bara intressant att vi ska gå runt här och vara så rädda. Liksom. Nu blir vi ännu räddare.
Vad tycker ni om hela grejen att de går runt i cirklar? Det var då jag började känna lite en aning av så här, det här nu är jobbigt. För när man går och bara säger vi ska gå söderut, förr eller senare kommer vi hamna någonstans.
Ja.
Där är liksom, vi kommer komma fram till någonting. Men när de kommer tillbaka till samma plats, då är man då blev det lite jobbigt i alla fall.
Jag hittade ett litet försvar för den grejen faktiskt. Att, så här, att det behöver inte vara övernaturligt eller att de var inkompetenta, utan att det finns liksom, att det kan finnas naturliga magnetfält som fuckar upp kompassen.
Ja.
Det är inget som förklaras eller ens tas upp, så att det är ett töntigt försvar. Men jag tycker väl att det är väl en skräckfilmstrope.
Det är väl, ja men precis, men det är väl en vanlig grej också. Ja. Alltså, går man bara rakt fram tillräckligt länge så kommer man gå i en cirkel.
Mm. Ja, ja.
Mm. Eller den här, man går ut genom dörren, man ska fly och så kommer man in i samma rum.
Ja, ja, den klassiken. Ja. Ja.
Alltså det är väl ett annat stort problem med den här filmen, att det är, i grund och botten finns det väldigt lite som är originellt i den, mer än marknadsföringen då kanske. Mm.
Och filmuttrycket.
Ja, precis. Men skakig alltså, kamera var väl lite nytt, men det var inte sådär...
När såg du på bio innan dess?
Det var nog ganska nytt.
Förutom om du såg Dogma, en dansk film.
Dogma var ju inte ens nytt när den här kom. Så att just
Nej, fast det här är inte Dogma.
Nej.
Det här är ju bara två dudes med ont om pengar.
Ja...
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja, men, ja, kanske,
men det var jättevanligt. Du såg det varannan vecka.
Nej, men jag tyckte inte att skakig kamera. Det var inte först med att göra handhållen skakig kamera. Jag vill inte föra fram porrbranschen som en innovatör. Men
ofta såg du porr på bio? Nu vill jag höra hur ofta du gick och såg porr på bio.
Men vad heter han? Stagliano eller vad heter, gjorde ju sån här porr redan typ 92. Liksom. Springer upp med skakig kamera, filmar någons rumpa. Mamma och det är lite nervigt. Och det, ja, det är inte så. Det är inte så vetenskapligt gjort, men jävla vad vi liksom bryter fjärde väggen och alltså det är inte var inte jättespännande 99 heller.
Men här har vi ju en rolig parallell där med att springa runt med en kamera. Jag tänker mig att det kanske är två principer som inte funkar lika bra. Det här candid camera till exempel, där man springer runt med en kamera och lurar folk.
Aha.
Och sen så blir de lurade och sen så förklarar man. Det är en viktig del i Candid Camera.
Att det är ett skämt.
Att man förklarar för dem. Du har varit med om ett skämt.
Ja.
Och ser lättlanden och att de börjar skratta. Och att de bara, åh vad dum jag var som skällde. För att det här var ju bara ett skämt.
Mm.
Men rädsla kanske inte är lika smittande i sig själv. När man ser någon bli rädd. För att det är skratt i så fruktansvärt... universellt.
Ja, men, det tror jag. Jag tror att det här var en sån fashion-grej som flera hakade på och så mjölkade de det. Men det skulle aldrig bli mer än vad det var. Alltså att det var en fad. Någonting som var lite så här i modet. Att titta här i en skakig kamera och vi får oss ut som att det är på riktigt. Och sen så mjölkades det jättelänge i och för sig. Men på olika sätt. Paranormal Activity kan man väl säga att ja, men här använder vi övervakningskamera greppet.
Mm.
Och inte handkamera och så har vi gjort något nytta av det så. Men det är ju vad det är. Det är jag tycker att det är en viktig filmhistorisk händelse, men sen kan man säga, sen behöver inte det vara. Jag tycker att The Room också är en viktig filmhistorisk händelse.
Alltså det är intressant att lyfta fram vad de nya kamerorna betydde för filmestetik. Exakt. Det finns ju massa saker man kan säga där. Den här ingår väl i det kapitlet.
Och sen vill jag också säga att det är inte, jag vill inte låta som en 14-årig skitar kommunist. Men det är inte helt... Alltså jag menar, tänk om det här hade funkat. Alltså det är inte som att branschen skulle gynnat den här typen av film.
Nej.
För det skulle ju aldrig gått, liksom.
Nej, den hade ju kunnat vara bra.
Eller skulle de det... Kolla, om det kostar 50 000 dollar att göra en film och du in 250 miljoner...
Fast så ska ju alla jävlar in på den.
Jo, men... Jag tror inte att branschen i USA, Hollywood, är så dum att de tänker att nu kommer allting vara så här. Jag tror att de tänker så här. Här får vi in 200 miljoner för tjänst som vi kan täcka upp förluster på andra högriskprojekt där vi tror att vi ska dra in pengar. Jag tror att det bara jag tror att de, så fort de, det var en producent från ett bolag som tackade nej till den här och sen bara, fuck, jag hade kunnat tjäna så mycket pengar på den här. Och han blev producent för Paranormal Activity, och då, det var 5-6 filmer där.
Mm, också, grattis, mycket läskigare filmserie.
Säkert, men jag tror att det är bara positivt för filmbolagen att de säger, ah, du menar att det är låg budget och vi drar in mycket pengar? Bra, vi kommer fortfarande göra storfilmer.
Ah.
I alla fall på den tiden. Nu är det ett annat klimat.
Men däremot kanske det blev så att filmbolagen började satsa mindre pengar på fler projekt. Kanske. Du borde ju, om de hade trott på den här modellen, hade de ju i så fall gjort det.
De såg nog igenom detta. De satt ner i båten för att den drog in pengar, men alla kunde ju se att det är bättre att vi tar en film om bra manus. Det är bättre att vi anlitar någon som kan sin
regi. Vadå? Pengar i pengar? Bara byter ju inte. Alla fattar, smakar
alla,
guld.
Jo, men alla fattar att det här var lyckad mark. Det här var bondfångeri som gick hem. Men vi kommer inte kunna upprepa det här.
Var hamnade alla pengar, vill jag veta?
De hamnade väl i fickan på något produktionsbolag eller något, ska jag tänka mig.
Jag tror inte att
skådespelarna lever loppan.
De har inte gjort något efter det. De bara bor i sin mansion.
Har regissören gjort någonting?
Nej, bra fråga. Jag har faktiskt...
Jag har
ganska dålig koll på...
För jag har inte sett att deras namn har dykt upp mer efter det.
Nej, alltså Blair Witch 2...
Den ska man inte ens bry sig om och prata om.
Den här gången dog de faktiskt. Den här gången var det en riktig häxa.
De har väl gjort lite grejer, men det är inte... Nej, de har inte fått någon hit efter det här. Och jag vet inte. Kanske för att de fick så jävla mycket pengar. Vad vet jag? Good on them. Jag menar, oavsett vad man tycker om filmen, så tycker jag att det var extremt imponerande att de gjorde en sån hit av så lite. Mm. Och det får man ändå respektera. Kanske inte på ett så här, alltså hur man uppskattar filmen, men businessmässigt. Tjoho!
Mm. De har faktiskt tagit sitt namn ifrån en svensk-dansk stumfilm.
Ja, från 1922, va?
Ola, har du sett den?
Nej, jag har inte sett den.
Vilken namn?
Häxan heter den.
Aha. Exakt. Jag hade tänkt kolla upp den mer, men jag fick inte tid till det. Men det var någon sån film de blev inspirerade av.
Ja, typ 22. Ja.
Så de är ett gäng pretto... filmnördar som ser svensk film.
De pluggar film.
Från 20-talet och bara, det här ska vi göra.
Har du lite trivia, Erik?
Alltså jag har bara... all trivia är typ samma sak. Att så här, när de gick över den där stocken så puttade de ner honom. Typ. Alltså det är väldigt så. Mm. All trivia är hur mycket de fuckar med de här skådisarna.
Mm.
Och jag märkte när jag började samla trivian att jag så här, har inte jag läst det här redan? Nej, okej. Okay, ja, okej. Okay. Allting är bara...
It's the same fucking log!
Ja.
Kände du så?
Det var så jag kände. It's the same fucking movie again. Mm. Så nej, jag har inte så bra. Och casting kan du glömma. Det är uppåt väggarna. Det som är coolt med den här filmen, det är att den har inget att göra med de filmerna vi brukar se. Alltså det är så svårt att hitta. Det som jag brukar ha som min roll i den här podden är svårt att göra i den här.
Kasta Tom Hanks och sånt.
Ja, men för formalitetens skull så kan vi väl säga att de frågar Tom Hanks om han kunde spela Heather.
Alla var på.
Ja,
nej,
de hängs att du läser tidningen bara, åh, är det inte någon kris? De söker skådespelare.
Ja. Ta på manus medan vi jobbar. Vi är typ barn. Nej, men jag orkar inte.
Jag såg någon dokumentär om det här. Där de sa att testade tusentals skådespelare för den här. Och så hittar de här och jag bara, var det här ni, det bästa ni hittade? Vad är det bästa ni hittade?
Men det var väl en sån här liten notis, en sån här kvinna söker dig 50 år, alltså en sån liten notis.
Eller så sökte de alla på sitt universitet bara.
De bläddrade i skolkatalogen och ringade in de här.
Ja, man får ju tänka på vilka det är som castade. Det var ju liksom inte the crème de la crème casting agency som gjorde det säkert.
Nej, men även om man castar 1000 människor så är liksom, då måste man hitta någonting bättre än det här.
Ja, det var... alltså... Ja, jag vet inte. Alltså, de är ju inte improvisatörer och de ska improvisera och de får ingen mat och de vet inte vart de är. De beter sig exakt så som jag tror. Men det är lite som att det är en halvdokumentär / film på något sätt.
Mm.
Det blir lite ointressant så. Att den här låser på nummer 14 det här året.
Mm.
Tom Hanks, som tackar nej till att spela Heather, gjorde The Green Mile istället.
Och den långa gröna milen.
Som låser precis innan. Och den bästa filmen som spelar, bästa filmen, den som spelar in mest det här året var ju Star Wars The Phantom Menace.
Vänta nu,
och det här skulle vara den bästa filmåret någonsin.
Men nu när jag läser det så här, men,
vi ska fan ställa det här till svars.
Jag har inte skrivit boken. Jag säger att det finns en bok.
Det är inte det jag anklagar. Du är bara en med.
Men det var den där ankan i Star Wars som gjorde det.
Jar Jar Binks.
Jar Jar Binks året. Det bästa filmåret.
Säg topp 10 och 99.
Okej, jag säger topp 10, men jag kommer skämmas över att jag sa att det fanns en bok överhuvudtaget. Phantom Menace, Sjätte sinnet, Toy Story 2, The Matrix, Tarzan, alltså Disney, Mumien,
vad helvete,
Notting Hill, James Bond, The World Is Not Enough,
men för fan.
American Beauty, det är ju en
lilla favorit. Den har vi också konstaterat att den inte var så bra.
Fast du tyckte väl om den, gjorde du det?
Nej, jag tror jag var besviken faktiskt. Okay.
Och Austin Powers, The Spy Who Shagged Me.
Det är jävla skitår.
Nu blir jag upprörd. Alltså.
Nej, jävla, det är TV4 år.
Jag har inte läst boken, men nu när jag läser det här så kan jag tänka mig att det är en provokatör som har skrivit den.
Eller improvisatör sex,
som bara men vänta, vänta, vänta. Vi tar fem till då. Nummer 11. Runaway Bride. 12. Stuart Little.
Ja, men den lilla råttan kanske är kul. Jag har inte sett den.
13. Green Mile, Blair Project, American Pie. Och sen så ska jag säga att det är Big Daddy, Wild Wild West, End of Days, Entrapment och Sleepy Hollow.
Ett mardrömsår.
Det är svagaste topp 20 jag läst. Oh. Jag fattar inte hur de argumenterar för det här.
Nej.
Det var fruktansvärt. Men de kanske också är såhär, det var de som inte sålde som var bra. Jag vet inte.
Hans guldlejon som vi...
Ja, det här var en extremt dålig topp 20.
Ja.
Wow.
Men får jag bara säga ändå, bara för att det inte ska bli allt för neggigt på något vis, och man ska försöka, jag vet inte, men det är alltid ändå lite läskigt. Det är ju en sån här klassisk Stephen King-grej tycker jag, att det är ett gäng som blir mer och mer rädda, och de är rädda för någonting utanför. Och medan de är rädda för någonting utanför tältet eller precis utanför stan eller i skogsbrynet, då förändras deras beteende mot varandra. Och så vet man inte vem som är galen och vem som inte är galen. Och då, alltså, det skulle ju kunna ha varit något i det om de hade varit lite duktigare kanske, eller lite
absolut,
mer matade.
Men alltså, så... Nej, ja, precis. Det var sjukt bra premiss om de har fått manus, men jag ska säga på tal om Stephen King.
Men det är också, vi vill ändå säga det, det är ju en klyschig premiss. Så det är inte heller som att det potentiella där är ju sånt som andra redan har gjort bättre.
Jo, men det kan man fortfarande göra om.
Fast Stephen King gör det här absolut ganska dåligt ofta.
Oh, det håller jag helt med om.
Man har absolut chans att göra det bättre än han. Jag tycker nästan att man gör det genom den här.
Stephen King har gjort jätteusla sådana grejer, men jag tycker att både deras interna psykologi och själva monstret är väldigt dåligt gjorda.
Men vad är monstret?
Ja, men är det häxan? Alltså,
det är monstret?
Nej, men att man ska hitta den där... Mm. Hon har lagt lite kvistar där, och det är inte särskilt otäckt. Det är bara liksom någon som bara, åh, jag blir jätterädd för jag har lite kvistar. Mm, jag önskar jag fattar varför du är sådär.
Men de klädde upp en... Vet ni vad? Jag sparar här till Patreon. Jag har två stories som jag ska dra där.
Åh, mamma mia, vad spännande!
Ja, men det har inget med Abbo att göra.
Alltså, jag var så jävla... Jag tänkte så här, jag har säkert glömt. Jag kanske satt och blunda för att jag, du vet, hypen, när jag såg den första gången, så kanske jag missade, kanske bara såg den här broiler, vad det nu är. Men egentligen, den där kladdiga grejen de hittar som är så läskig.
Är det kvistarna?
Nej, den där typ, där vad är också, det, typ blod eller?
Ja, det är lite.
Det är någon väl liten, tänderna?
Det är inte tillräckligt otäckt heller. Nej, där har de kunnat göra att det är någon som är otäckt på riktigt. Lite
jag läste att det var tänder. Det var den där packen med kvistar och så var hans skjorta med blod.
Ja,
att det var hans tänder.
Det var riktiga tänder. De hade plockat från en tandläkarkompis.
Det är faktiskt lite läskigt. Om jag hade sett läskigt. Det hade det varit lite läskigt.
Det filmen. Att de har en tandläkare som bara, det är klart jag har tänder.
Absolut. Det var dåligt filmat då, för jag såg inte vad det var.
Nej, det var tänder.
Men,
Det är en bra val, men dåligt jämfört.
Bra spaning att den är dåligt filmad, Ola. Jättebra spaning.
Ja, men just de tänderna, alltså det finns väl...
Det finns många...
Olika tänder.
Det finns många frågor.
Händer,
många
för att då inte göra det ännu mer negativt då, eftersom du försökte lyfta den här filmen. Ja. En annan sak det påminner mig om är sådär, man spelar rollspel, och det gör man när man är barn och man går på så här äventyr i en grupp och det är något monster som man slåss mot. Sen blir man lite så här pretentiös eftersom man går upp på konvent, man är så 18 och man spelar så här friformsrollspel.
Går man på konvent?
Ja, det gör man. Åker på konvent.
Det gör man.
Ja, men, och man kan inte
med sin
tärning.
Flickvän.
Man...
Skoja! Ja.
Fortsätt, Olav.
Ja. Man gör ett val att vilket är roligast, flickvän eller det här. Och man slår inte tärning längre, man har inte kroppspoäng sånt, för det tycker man är töntigt. Man tycker fortfarande att det är coolt. Man tycker fortfarande att detta är coolt. Och man börjar spela med teater eller så här, nu ska jag väl säga inlevelse. Nu är vi rädda för monster, så nu reser jag mig upp och jag håller lite monolog om hur obehagligt det är och vad vi ska göra. Och man har lite svårt med sammanhållningen inom gruppen, för man kan inte bara sitta och samarbeta, utan man liksom, nej, ni fattar varför jag måste härifrån. Och någon fattar att nej, men äventyret måste ju fortsätta. Nej, sluta. Och så spelar man det och man tycker man är så jävla bra för att man utmanar sig själv psykologiskt. Men det är ju patetiskt. Och det är bara ett rollspelsäventyr där man ska ut i skogen och träffa en häxa.
Det här pinpointar min poäng. Att folk kommer till vår teater, jag driver en improteater, där folk säger såhär, åh, det är så kul med impro. Jag har liveat en del. Och jag är typ såhär, get the fuck out of here. Alltså nu lugnar vi ner
oss här. Live är ett bra ord också. Live. De går ut på ett live.
De livear en häxfilm. Det är det de gör.
Det är det de har inte ens klätt ut. Så det är sån här live. Ja, men det är såhär pretto-live. Istället för såhär, nu ska vi ha roligt att klä ut oss i medeltiden och leka medeltid. Såhär, nej, vi vill göra sån här lite coolare live. Vi kör bara att vi är i verkligheten. Men vi har fortfarande klyschigt rollspelsäventyr.
Och så det är fortfarande killarna som pratar mest. Du kan vara lugn. Alltså, tjejerna har inte tagit över eller så. Utan det är såhär en fantasivärld. Men det är ändå killarna som bestämmer. Så det är jättebra. En sak till som en annan möjlig grej man kan se, som är väldigt rolig, är, tycker jag, att den bevisar tesen ändå någonstans, killar hatar spöken. Vilket är min det är en teori som jag bygger. Jag bygger det. Det ska bli en lång bok, tror jag.
Killar hatar spöken.
Just, killar hatar
spöken. Jag gillar spöken. Den. Jag tycker det är
en... Och du gillar den?
Ja, men det är en kul, en oväntad titel på en bok.
Från förra veckan.
Menar du nu, alltså, så här, gillar inte film om spöken? Eller så här, alltså, har ett aktivt brinnande hat för spöken? Att vill...
De tror på spöken.
Men det är så nyfiken. Liksom. Vad har de fått det här ifrån?
Nej, men det är exakt din bok. Det jag brukar fråga killar. Och då brukar de säga så här, nej, men vadå? Jag bryr mig inte så mycket om spöken. Eller så säger de, nej, men jag tycker det är lite läskigt. Så, nej, men jag bryr mig inte så mycket egentligen. Det är overkligt. Så. Ja, så. Alltså, det är det värsta man kan säga om något, att man inte bryr sig så mycket om det. Det är det egentliga hatet. Så killar hatar spöken och är rädda för spöken. Och även i denna filmen då, hon, och där tänker jag också att tänk om hon är en del av häxligan. Den här 40 handbollstjejen.
Det finns en liga plötsligt.
Men vadå? Hon är ju tjej. Hon kanske kan bli häxa.
Jag hade gjort filmen bättre om det fanns en sån komponent.
Liksom. Det här hände bara i mitt huvud.
Det,
så
det finns ju teorier om det här. Att det är tjejen som på ett eller annat sätt är häxan. Eller att det är de här människorna i början av filmen i staden som har gått ihop och är häxan tillsammans för att de vill hålla folk borta. Liksom.
Det tror jag är Stephen King.
Mer troligt om inte en av dem i byn såg ut som en uppenbar häxa. Det finns också en teori om att de här männen går ut och snuffdödar Heather på grund av någon gammal svartsjuke grej. Vilket också ironiskt var vad Heather Donahue, skådespelerskan, trodde eller var lite orolig för när hon tackade ja och åkte ut i skogen med regissören och bara, här kan vara en snufffilm. Jag kanske blir dödad.
Alltså, alla de här teorierna hade gjort filmen bättre. Yeah. Och det säger någonting om att ingen av teorierna är med i filmen. Man vill verkligen understryka det. Då är vi ingår inte.
Hon driver dem ändå att gå längre och längre in i skogen. Det är hon som ska ha kartan hela tiden.
Filmen är inte
hon...
särskilt lång. Det hade fått plats med en sån plot twist.
Ja. Ja, men alltså, teorin finns ju för att vi tittaren kan skapa den. Alltså, det finns ju öppningar för den teorin.
För att vi är så otillfredsställda med det vi det fick vi bara liksom, aha, var detta allt? Fast tänk om...
Gud, vad du är negativ.
Ja, jag ska vara, du är fan idag.
Alltså den hintar mycket, jag ska säga så här, för att försvara den hintar mycket som den planterar, som vi får liksom så här, dra våra egna slutsatser om. Och jag gillar inte att tänka självgrejen egentligen, men alltså, den, ja, många teorier och många känslor kring filmen säger ju någonting om filmen också. Men...
Nej, jag köper inte heller faktiskt.
Nej, men hade den varit lite flummigare och mer konstnärlig och lämnat liksom öppningar åt alla håll sådär, då hade jag köpt att, men okej, kan man tolka den så här, kan man tolka den så här. Jag känner bara att det här är en extremt platt grej och att det är inte rättvist att säga.
Samma här.
Ja, det fånigaste är ju att de filmar när de inte borde filmas rent psykologiskt. Alltså att det fångas på film. Det finns ingen anledning att filma och sen så är de så här, varför filmar du? Det är allt jag har kvar.
Ja, då hade man hellre bara kunnat skita i det. Vi fattar att vi kollar på en film.
Exakt. Det finns jättemånga sådana filmer som är bättre där de är så här, är det en dokumentär? Nej, vänta nu, det är någon som håller i kameran. Skitsamma, det här är jättekul.
Det börjar som en dokumentär, sen bara fortsätter kameran gå.
Hörrni, jag har en skitgalen idé. Ingen som lyssnar kommer ha en aning om hur vi kommer rösta i det här. Så vi sparar till Patreon. Jag skojar bara.
Jag vet inte hur det är det kommer
men,
rösta.
Men alltså på riktigt, jag köper det där han säger. När man sitter, jag vet inte, har ni varit med om det någon gång? Kanske vi ska spara till Patreon. Men det finns ju en situation när man sitter med ett gäng och man känner sig lite, det är lite, man blir rädd. Liksom. Man kanske ser en spökfilm. Det kanske inte händer er. Men i alla fall, man kanske har varit med om något läskigt eller så. Och så liksom handlar det sociala då om att på något vis få alla att slappna av. Och själv kunna slappna av. Förstår ni vad jag menar? Det kanske var mer när man var liten och satt typ... Om man var på en hike eller jag vet inte fan, klassresa. Skulle sova på något så här läskigt ställe. Och det börjar bli som en liten så här gruppdynamik. Eller om man var med en kompis och skulle sova över. Och sen så börjar man skrämma upp varann. Och sen så är båda rädda. Det är så jävla värdelös situation när båda är rädda. Mm. Så att in i det sista så försöker man övertyga Amelie om att så här, haha, men tänk på Kalanka då. Eller Mars Plamin. Alltså så här, för att man liksom bara vill...
Är det där du kan relatera till Heather i den här filmen, att hon försöker lugna ner folk?
Nej, men jag tänker vi att hon, jo, lite, att hon försöker det och att hon har kameran. För att han säger så här, men jag fattar att du gillar att gå och kolla igenom det här, för att det ger dig distans.
Av alla dåliga förklaringar så tycker jag att det är väl helt okej. Men det är fortfarande det att hon slår på kameran vid helt ologiska tillfällen som är lite störigt.
Jag tänker mig att hon filmar hela tiden.
Ja, men då borde de ha haft en lång film utan klipp.
Nej, men de har hittat footage. Material.
Ja,
men det är inte alltid. Inte. Jag tror,
är det klipparnas film?
Jag upplever det som att, eller jag tolkar det som att de har hittat massa found footage. Sen har de tagit ner, de har klippt bort allt som inte går att använda. Att det är inte,
jaha,
det är inte alltid. Det, men då hade du varit så här, den är perfekt 1:18, liksom. Som en lång film. Det känns inte rimligt.
Nej, men alltså, okej. Att de har nu, filmat, alltså, ska vi prata rimlighet med det här
nu? Men de har filmat i 3-4 dygn, liksom. Mm. Och sen har de klippt ner det till vad som kan visas som en lång film.
Jaha, jag köper det som att det är rekstopp, och att det är det vi får se.
Nej, jag tror att hon går och filmar hela tiden för att se om hon kommer se något läskigt. Så hon går typ och håller kameran så här och bara pratar om så här, nej, skulle vara gott att ha lite pyphanna eller något. Alltså, du vet.
Nej, oavsett. Vad fan, vi
går till frågan.
Ja, det tycker jag.
Ja. Nej. Jag tycker, och grejen är så här. Den har någon slags historia, någon slags plats i historien, i filmhistorien. Men jag är så störd över att de hävdar att de improviserar och bara står och skriker på varandra. Det pallar inte, alltså jag orkar inte. Och jag minns den som bättre, fast jag var besviken när jag såg den. Och det måste ju vara ett betyg på att nej. Den håller inte, och det har gjorts för många efter som bara har varit samma grej. Så jag det här är en av de få. Det här är en av dem.
Det säger någonting när den inte håller för Erik Broström.
I guess. Jag vet inte. Funny.
Alltså det skulle vara för det virala den håller. För att den har ändå gett så mycket mer så här lågbudgetkultur som har varit bra, typ Slenderman-grejerna som faktiskt är bättre och mycket, mycket läskigare. Den kan man se på YouTube om man söker. Men i alla fall, men, där, och, men det här är ju liksom det, som skräckfilm. Alltså fasen, det var man redan från början, första gången man såg den, var man besviken. Och som många sa på Cannes också, att det läskigaste är att man blir sjösjuk. Och, ja, men jag gillar improvisationen, det gör jag. Nej, men fan, det är en viktig film, så jag vill inte att den ska raderas ur historien. Så jag kanske ändå måste lägga min... Nej, nej, det går tyvärr inte. Det är en film som ska ha en häxa med. Herregud, det finns inget här. Den är inte läskig. Nej.
Ola?
Nej, den håller absolut inte. Jag lutar mig upp. Det här skulle kunna vara den sämsta filmen vi har sett i podden. Men jag skulle behöva se listan för att veta säkert. Men jag vill också skjuta in det att jag såg den alltså under väldigt ospännande liten skärm och lite distraherad och så. Det är möjligt att den har lite mer kvalitet. Men jag såg ingenting i detta. Jag har vuxit upp så här ute i skogen. Jag vet hur jäkla läskigt det kan vara att vara ensam i en mörk skog och så. Och det finns någonting där. Jag tycker inte de hittar det. Och jag tycker att framförallt att det saknas ett manus med substans. Det är bara väldigt platt och klyschigt det som finns.
Får jag bara lägga till en sak?
Ja.
Jag såg den här på löpebandet på gymmet.
Ja.
Det kan ge mig... Jag mätte min puls hela tiden. Jag tänkte att det skulle vara spännande för att kolla liksom om den skulle... Det gav absolut ingenting. Men jag
såg det med samma förutsättningar som jag ser alla andra filmer. Och så att jag har någon slags statistik på det här.
Mm. Ja, men jag tänker att jag kanske tyckte det var lite läskigare eventuellt för jag var på gymmet.
Ja. Martin?
Nej, absolut. Den håller absolut inte. Jag kan förstå att då att konceptet var effektivt med... dokumentären och kampanjen runt om och hemsidan och sen kom filmen och som släpptes under så här mystiska om sig, vi har hittat det här och så visar de det och folk blir rädda och tycker att det är en hel grej. Men när man inte har det, när man bara ser filmen så här, så är det så jävla dåligt och oeffektivt och det liksom ger ingenting verkligen. Så, och jag märkte det när jag såg den på bio första gången. Jag hade sett, till och med sett liksom kampanjen, inte så här sugits in i den, men jag fattade själva grejen runt om. Såg filmen på bio, filmen tog slut, salongen tändes upp och jag bara vände mig till den som satt bredvid mig och bara och var så liksom mimade med munnen bara, what the fuck was that? till och med då köpte jag det inte. Och jag köper ännu mindre nu.
Ja.
Det är så jävla dåligt.
Ja.
Som koncept, 10 av 10. Lätt 10 av 10. Mm. Som film, 1 av 10.
Ja.
Så nej, håller inte.
Ja, men intressant. Jag håller med på den grejen. Med 1 av 10, 10, 10. Jag tror också att det är att förutsättningarna för vad man kan göra har förändrats från 99. Ja. Och att det därav har också åldrats skitdåligt. Även om din upplevelse var så 99.
Ja.
Men jag hörde att jag funderade lite på, jag har inte sett den dokumentären som de lyckades släppa innan i liksom, som gick på tv, som liksom fanns innan, som liksom hjälpte dem med det här mytskapandet. Undrar om den är lite läskig.
Ja, kanske. Vad blir det nästa vecka?
Ja, det är ju oktober, det är Scaretober, det är Halloween och det är därför vi har gjort Ghost som en liksom liten segue in i det. Vi gjorde Blair Witch Project och nu ska vi ta någonting som inte Fanny heller tycker är läskigt, nämligen vampyrer. Vi ska se Låt den rätte komma in.
Oj då.
Den svenska versionen.
Lite pretentiöst.
Kanske det. Jag har sett den en gång, vet jag.
Det är lite oväntat att jag har sett den, men jag har faktiskt det.
Ja, vad spännande. Men nu,
Kul.
Det blir den.
Mm.
Nu tar vi eftersnack och då ska vi ta reda på vem som är Arnold Schwarzenegger i den här jävla filmen.
Så ska vi också testa rischoklad.
Trio ska vi också testa.
Fy fan vad gott. Håller Trio?
Det vet vi inte. Är det som en kolsyrad Loka?
Du har varit Martin Sonneby, jag har varit Erik Broström, du har varit Fanny Agatzer, du har varit Ola Aurell. Hej då!
Hej då! Woo-hoo!
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.